Kapitel 1. Isak. Med sammanbitna käkar bar han en trave med fastbundna pinnar på sin rygg, utan att titta åt mitt håll. Han brukade vara uppsluppen och glad när vi var på utflykter. Men nu gick han flera meter före mig i rask takt och verkade knappt bry sig om att jag halvspringande försökte hålla jämna steg med honom. Stigen blev allt brantare. Vi var på väg att bestiga den högsta toppen på Moria berg. En dagsmarsch hade vi vandrat i sällskap med tjänare och en åsna för att komma till foten av berget. Det var så långt som min värld ditintills hade sträckt sig. Dessa bergstoppar hade jag många gånger sett som blånande hägringar långt borta i horisonten. Men nu när vi var alldeles nära framträdde bergsmassivens enorma storlek. Far hade sagt att det var för att fira mitt 10:e levnadsår som vi skulle vandra upp i bergen. Han ville att jag skulle få se hur världen såg ut där från toppen. Kvällen innan hade vi i tystnad intagit vår kvällsmat medan våra tjänare satt och åt i ett mindre tält i närheten. Vi hörde dem tala på kananeiska medan de åt. Detta språk som vi inom familjen inte fick tala. För mina föräldrar var kaldéer. Det kom från en stor hamnstad långt bort i öster som hette Ur. Min far hade fått gå i en skrivarskola där. Här i Kanans land fanns det knappt någon som kunde läsa och skriva. Min far hade då och då ristat in tecken i sanden som jag kunde rita av och memorera. När jag sedan försökte lära andra barn några kilskriftstecken så tyckte de att jag ritade fult. När jag hade skrivit två tecken i sanden som betydde får och berg så skrattade de och sa att jag var usel på att teckna. Jag försökte förklara för dem skillnaden mellan ett skrivtecken och en bild, men det ville inte veta. När jag hade sagt till min far att jag också ville gå i skola så hade han sagt att det inte var mödan värt för hederfolk som vi att lära sig läsa och skriva. En gång hade jag frågat honom om vi inte kunde flytta till en stor stad. Då sa han bara, det kan inte komma på fråga. Han ville ogärna prata om städer. Men min mor Sara, hon berättade gärna. I min mors och fars hemstad fanns många tempel och ett stort kungapalats. Men ingen byggnad i staden kunde mäta sig med den enorma ziggoratten som reste sig som ett gigantiskt torn över staden och fungerade som ett riktmärke i horisonten för främmande handelsskepp, många mil ut i havs. Min mor sa att hon ville ta med mig dit en dag. Hon berättade om gator, gränder och torg i staden och om människor som levde där. Hon själv kom från en familj som bodde i ett tvåvåningshus. På bottenplan var ett bageri och ett gästgiveri. På övervåningen bodde familjen. Man kunde också vistas uppe på taket. Hennes beskrivningar var så pass levande att jag i fantasin kunde gå upp där på takterrassen. Varifrån jag tittade ner på människor som gick förbi på den stenlagda gatan. Somliga med knarrande kärror, fullastade med varor. På väg ner till hamnen där handelsmän dividerade om priser, medan hamnarbetare lastade varor. Jag kunde stå vid piren och blicka ut mot det glittrande havet och segelfartygen. Till vänster om piren skulle jag se en vidsträckt strand. Jag skulle sedan bege mig till huvudtorget i staden, varifrån jag skulle bestiga ziggoratten. Vilken svindlande utsikt jag skulle få se där. Min mor sa att det inte var tillåtet att klättra upp till toppen av tornet. Men vad gjorde det? I fantasin kunde jag göra precis vad jag ville. Samtidigt insåg jag att fantasiernas ur inte kunde vara detsamma som den verkliga staden. Och just därför ville jag åka dit en dag. Helst tillsammans med min mor. Hon hade berättat att min farfar ägde en skulpturverkstad i staden. I samma kvarter där hon själv växte upp. Min far ville absolut inte ta över denna verksamhet. Eftersom skulpturerna som tillverkades i verksamheten.